God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Ja, idag ska vi få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är bibelförklaring över Galaterbrevet och det är del 9 vi har kommit till. Vill du lyssna på det i Värnamo kyrka direkt så kan du göra det på tisdagar klockan 18.30. Och så sänder vi då här i närradion på måndagar klockan 19 till klockan 20. Här alltså då Galaterbrevet del 9.
Välkomna till bibelförklaringen idag denna tisdagskväll i Andreaskapellet i Värnamo kyrka. Vi ska idag börja på det tredje kapitlet i Galaterbrevet. Och det ser jag mycket fram emot, för jag ser fram emot varje sån här bibelförklaring, för att det är ett väldigt spännande brev. Men det är många olika delar, så att det gäller att få dem på plats. Men jag tror att det ska klarna mer och mer om det är någon nu som kommer in just nu i bibelförklaringarna. Vi får repetera lite grann mellan varven också. Men vi ska börja med att be. Herre, vi tackar dig därför att vi får räkna med att du är intresserad av att ditt ord ska höras, att det ska förklaras, att det ska slå rot ibland oss. Tack för att vi får räkna med att också den här stunden är en stund där du talar till våra hjärtan, till vår gemenskap. Här vi ber att det som finns nedskrivet här hos aposteln Paulus, att det ska få betydelse för oss. Att det ska utveckla vår relation till dig. Att vi ska klarna i vårt teologiska tänkande. Att vi ska få lära känna dig på höjden, bredden, längden och djupet. Herre, vi önskar att du ska förvandla oss på ett sådant sätt så att vi kan vandra i ett rikt kristenliv. I en rik gemenskap med dig. Och en stor kärlek till dig och till våra medmänniskor. Herre, låt den här visionen bli tydlig för oss. Låt den få lysa oss genom livet. Amen. Jo, det här tredje kapitlet är egentligen början då på nästa del, så att säga. Den första delen här, kapitel 1, om vi bortser från inledningen, de fem första verserna, alltså från kapitel 1, vers 6 till kapitel 2, slut. Det är den första delen. Den har vi rubricerat som så att Paulus vill lyfta fram Jesu Kristi evangelium och traditionen ifrån de äldre apostlarna. För man hade ju kritiserat aposteln Paulus på så sätt att han kom med någonting nytt, alltså i meningen någonting annorlunda. Ungefär som att det skulle bli en annan religion. Och Paulus har nu visat att den här uppenbarelsen om evangeliet från Jesus Kristus har han fått från Jesus Kristus själv. Och Petrus och Jakob och Johannes och de andra apostlarna, de har fått samma evangelium. Och visserligen hade de haft ett uppträde där, men då hade han trätt upp emot Petrus för att han inte ville äta med hedningarna. Och de hade rätt ut det, så att nu har han talat om det och visat att det är en samstämmighet i evangeliets förkunnelse. Men nu kommer en andra del, och den andra delen vid Galaterbrevet, det räknar jag från kapitel 3 till och med kapitel 4, vers 7. Alltså hela kapitel 3 och en bit in i kapitel 4. Och den delen där behandlar Paulus skrifternas plats och lagens uppgift och plats. Skrifternas plats var inte egentligen, jag egentligen skulle ha sagt skrifternas löfte, för han menar ju att löftet om evangeliet, det är inte någonting som har kommit från Jesus Kristus direkt till Paulus, utan det har ju kommit till de andra apostlarna också, men det var ju givet redan till Abraham. Det finns ju där i skrifterna. Och Paulus håller, precis som de skriftlärde, skrifterna för heliga, precis som Herren själv höll dem för heliga. Och nu så vill han alltså visa med skriftbevis, så att säga, att det han talar om har funnits där hela tiden. Så i den här delen så ska han visa att det finns i skriften. Och så finns det en annan invändning då som vi började på, och det är det här med lagens uppgift och plats. Därför att Paulus har sagt att hedningarna, de blir frälsta genom tro. De behöver inte alls komma in under lagen. Och då uppstår frågan, jaha, men vad ska vi med lagen till då? Behöver de inte alls följa lagen? Och hur blir det med de judekristna som kommer till tro? Ska de fortsätta att leva efter sabbatsbud och matföreskrifter och så vidare? Eller ska vi ha två läger i Kristi kyrka som består dels av judar och dels av kristna? Det är invändningarna. Och då måste Paulus förklara lagens plats och betydelse. Och det är väldigt spännande. Nu vet jag inte om vi hinner komma in på det i detalj precis idag. Men för att säga det på en gång då, så att ni ska förstå själva problematiken, så var det som så att många skriftlärda, de menar ju att lagen var, den kommer ifrån Gud. Den är Guds ord. Men den har funnits från urtiden. Den har alltid funnits hos Gud. Och det är samma tanke som aposteln Johannes har när han inleder Johannes evangeliet. Då säger han, i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och ordet var kött och tog sin boning ibland oss. Alltså Jesus Kristus fanns ju innan han blev människa. På samma sätt tänkte de skriftlärde om lagen. Så man tänkte att lagen har alltid funnits redan innan. Alltså Guds vilja har alltid funnits redan innan människorna skapades. Och lagen kommer alltid att vara vägledande. Och människorna kommer alltid att leva under Toran. Och den kommer fortsätta även efter att vi kommer till himlen. Men, säger Paul, så är det inte. Och här sker ett brott, kan man säga. Åtminstone mot de fariseernas eller skriftlärdes tänkande. Därför Paulus säger i diskussionen som vi ska komma in på här längre fram. Han säger att så var det inte. Utan lagen, den gavs först till Moses. Den fanns inte innan. Abraham stod ju inte under lagen. Utan det var först till Moses som den gavs. Och den gavs till Moses för att det judiska folket skulle leva under den. Tills dess att Jesus Kristus kommer. För i Jesus Kristus fullbordas lagen. Men det här kommer han nu att gå igenom. Han kommer gå igenom, visa hur löftena finns i skrifterna, Abraham och alltihopa. Och han kommer att gå igenom och visa att lagen har kommit och har en början, har ett slut. Har så att säga ett begränsat, en begränsad uppgift helt enkelt. Och när det gäller lagen då, så gjorde jag en ganska... förhållandevis i alla fall ingående genomgång av lagen. För att det är viktigt att vi förstår lagen. Och jag sa bara som en kort repetition då, att med lagen menas först och främst de fem Moseböckerna. Men man kan i vidare mening tala om lagen som hela skriften. Det vill säga alla 39 böckerna i Gamla testamentet kan kallas för Toran. Och så sa jag det som var kanske ännu viktigare, som är svårsmält för oss, men som borde vara någonting som öppnar ögonen för oss. För att egentligen är det likadant med Nya testamentet. Jag sa nämligen det att den muntliga traditionen kallas också för Toran. Och det är ju faktiskt så att den muntliga traditionen hos Moses och sedan då hos de skriftlärda och så vidare kommer ju före eller ligger under den skriftliga traditionen, de 39 skrifterna. Så att man behandlade inte de 39 skrifterna eller Bibeln som att det är som ett fyrkantigt dokument som man ska följa i alla stycken. Utan som ett uttryck för Guds vilja. Och så kunde ju naturligtvis Paulus tänka på det hela också. Men här, det är ju på den här punkten som det skär sig mellan Jesus och de skriftlärde. Till exempel när han helbrägda gör en man på sabbaten. På sabbaten får man inte göra något arbete. Och att helbrägda göra någon, det räknas som att man gjorde en arbetsinsats. En läkare som gjorde en arbetsinsats på sabbaten när man ju faktiskt skulle vila. Så skulle man ju vänta med det, skulle man inte göra. Och så krockade det. Och så får Jesus då försöka förklara att det finns nåd och barmhärtighet. Och att den betyder mera än själva bokstaven. Men där finns konflikterna. Sen så sa jag också det att judarna förstår lagen, Toran. Förresten en sak till. De fem Moseböckerna, hela skriften, den muntliga traditionen. Och att lagen är en makt. Alltså den har påverkan på oss. Och det är det som Paulus sedan som Paulus lägger den största vikt vid. Lagens begränsade uppgift är att överbevisa om synden. Men så långt har vi inte kommit ännu. Sen talar vi vidare om att judarna förstår lagen som någonting väldigt positivt. De är stolta över att de har lagen. De har Toran, men det har inte några andra folk. Så de är, om inte för mer, så är de i alla fall speciella på det sättet. Och nu har vi precis häromdagen kommit ifrån Israel. Och när man kommer till Jerusalem och Gamla stan och det här, Klagomuren inte minst, som vi var då när sabbaten gick in förra fredag, och ser deras klädsel med hattar och korkskruvar, så ser man att det är ju speciellt. Och allt det här ikläder de sig, och allt annat som de gör på sabbaten, därför att de ska särskiljas eller kännas igen i förhållande till andra folk. Det är alltså viktigt för dem. Om man inte skulle iaktta det här, då blir de ju som alla andra folk. Så det här har med den judiska identiteten att göra. Judarna förstår det här alltså, har tagit emot Toran med stor kärlek, och de vill av hela sitt hjärta följa lagen och vara Guds utvalda folk i den meningen. Och då, klart, då blir det ju svårt för dem att ta emot det som Paulus säger. Paulus, som lägger vikt vid att lagen har en begränsad uppgift, med själva rättfärdiggörelsen, frälsningen, den står Gud för själv, och den sker inte genom lagen utan genom tron. Då blir det plötsligt ett motsatsförhållande. Det var ganska tänkvärt. Vi råkade ut för en sak i gruppen när vi var nu nere i Israel. Så gick jag igenom ungefär det här med lagen som jag gjorde här förra gången. I korthet, eftersom vi var då nere vid Sinai. Och så var det en av gruppmedlemmarna som sa då, när jag berättade att det egentligen var 613 bud. Så sa han så här, men 613 bud, det är svårt att hålla. Ja, jag förstod ju det. Det kan man ju tycka. Och kan man verkligen klara av det? Av hela sitt hjärta? Jag sa, men du missförstår det här lite grann. Därför att lagen är inte bara bokstav med 613 bud. Utan här finns en anda av evangelium. Av nåd och barmhärtighet och så vidare. Så pratade vi en stund om det. Och så sa han så här, ja men om syndernas förlåtelse finns där och nåden och barmhärtigheten finns där, då kan man ju i alla fall göra som man själv vill i slutänden. Och då sa jag, ja det kan man göra, men då pratar vi inte längre om lagen, då pratar vi om synden. Det är två helt olika saker. Då får vi ta upp ett annat samtalsämne, nämligen synden inom oss. Men det är en annan historia. Ja, så tystnade samtalet. Men jag kände att det där var en viktig replik, och den kan vara viktig att säga i det här sammanhanget också. Att lagen och lagens uppgift i våra liv, det är en sak. Men synden och den fallna naturen, det är en annan sak. Det får vi fördjupa oss i, särskilt när vi läser Romarbrevet 6 och 7. Alltså inte ikväll. Och sen var det här då med hur Paulus förstår lagen eller Toran efter sin omvändelse. Och då är det ju framförallt det att Paulus är ju ytterst medveten om att hans kallelse, det är att initiera den andra fasen i frälsningshistorien, nämligen att evangeliet ska gå ut till alla folk. Han blir ju så småningom under resans gång hedningarnas apostel. Och det är han medveten om. Det var ju inte de skriftlärde eller det judiska folkets allmänna tanke. Och i den utsträckning som det var det, så var det någonting som skulle ske i ändens tid. Men Paulus menar att ändens tid har kommit, och att det här är hans särskilda uppgift att börja sprida det här. Och i detta att sprida evangelium, så ligger också att när Gud närmar sig hedningarna, så sker det inte genom Toran, utan det sker genom Jesu Kristi barmhärtighet. De har fått nåd, judarna har fått nåd, hedningarna har fått nåd utöver nåd. Judarna har fått liv. Hedningarna har fått liv i överflöd. Så, men det har vi talat om, så det tror jag inte jag behöver fördjupa mig. Och så menar han då att lagen har då plötsligt en annan betydelse, nämligen att den driver oss till Kristus. Men när vi kommer in i Kristus, då är det ett annat sorts liv. Jag tror att jag nämnde det förra gången också. Annars så gör jag det nu. Att det är alltså inte lagen som har förändrats, utan det är du och jag som har förändrats. Nu är vi visserligen inte judar, men vi har ju levt under lagen i en annan mening. Vi har ju levt under den här makten som ställer krav på oss själva, och den moraliska lagen. Och vi har levt under den, och det är alltså inte så att den har upphört att gälla, utan det är ju vi som har upphört att gälla. Vi har ju dött tillsammans med Kristus. Vi levde under lagen, döda i synden, säger Paulus. Och Jesus Kristus kom in i vår situation. Och han dog. Men när han dog och begravdes, då gjorde han det för hela mänskligheten, också för oss. Så vi har alla dött med Kristus. Och det som händer när vi kommer till tro på Kristus och ska följa honom, det är att vi uppstår till ett nytt liv där vi lever genom tron tillsammans med Gud. Men det är utanför lagen, eller det är i lagens fullbordan. Det är vår position som har förändrats. Förut var vi under lagen, nu är vi under nåden. Och det här är många kristna som inte riktigt har klart för sig. Och det är klart att jag kan förstå det, att det inte är så lätt att tillgodogöra sig det. Men det här är ju helt avgörande. Det är ju grundvalen för det kristna livets vandring. Att jag har blivit frälst. Tagen ut ur Egypten, tagen ut ifrån lagen, tagen ut från mina egna krav, inställd i Jesus Kristus, fri människa, fri att följa Kristus, fri att leva andens nya liv. Och då kan ju invändningen vara det från en människa som inte begriper det här. Ja, men jag känner inte jag i mitt liv att det är på det sättet. För då känner du hur det är i ditt liv. Vi talar om hur Gud ser på det hela. Gud har ju tagit dig, arma människa, och mig, och satt oss i Jesus Kristus. Och Gud ser det på det sättet. Gud ser det som att vi är nya skapelser i Jesus Kristus. Vi står inte under lagen. Vi lever i Kristus. Om nu Gud ser det på det sättet, då måste vi också ser det på det sättet. Vi behöver anpassa oss till evangeliet, så vi blir ledda inte av våra egna ambitioner, utan av Guds ord och Guds vilja och Guds helige ande. Så att vi kan vara rättfärdighetsvapen, som Paulus säger i Romarbrevet, i Guds händer. Så vi kan vara agenter för Guds rike och vara med om att sprida Guds rike också i vår tid och i vårt sammanhang. Ja, det där var ju repetition. Det blev en lång repetition, men det var nog en viktig repetition, för det här behöver sägas om och om igen. Det nya livet som vi talar om och som Paulus har talat om har kommit till de här i Galatien. Det är alltså ett liv i Kristus. Inte under lagen. Det är ett liv i den helige ande. Och det kommer vi se ännu mer av i kapitel 5 särskilt, men även kapitel 6 när vi kommer så långt. Och så slutar han ju det andra kapitlet med att säga: jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, ja, då hade Kristus dött förgäves. Nej, jag förkastar inte Guds nåd. Så det vi nu har framför oss, och vi ska läsa, nu hinner vi kanske inte läsa och gå igenom mer än, låt säga, åtminstone de 7 verserna måste vi hinna igenom, 3:1 till och med 7. Men innan jag läser det, så låt mig bara sammanfattande då säga. Paulus har alltså sagt att han har en kallelse till hedningarna. Han har visat att han är överens med de andra apostlarna. Det finns inga delade åsikter i det stycket. Han har för det tredje, och nu kommer vi in på det som ska hända här i tredje kapitlet. I det tredje kapitlet så hänvisar han galaterna till deras egna erfarenheter av anden. Ja, men de blev ju frälsta genom att Paulus förkunnade evangelium för dem. Genom att anden verkade i deras liv. Glöm inte bort det. Det var ju inte genom laggärningar det hände. Det var ju genom evangeliets ord de blev frälsta. Och sen så säger han för det fjärde, det är vers 6. Till och med fjärde kapitlet ut, så ett ganska långt stycke egentligen, så säger han för det fjärde, eller han visar för det fjärde samma sak, men ur ett frälsningshistoriskt perspektiv. Men det menar jag att så verkade Gud. Genom nåden och genom att kalla människor och vägleda människor, så har Gud alltid verkat. Så gjorde han med Abraham, så gjorde han med Moses, så gjorde han med David och så vidare. Så det är Guds sätt att arbeta. Och sen så, för det femte, så anför han då själva skrifterna, alltså bibelord från Gamla testamentet. Ni kan bara liksom på en gång se där i vers 6 eller i vers 8 eller i vers 10 eller i vers 12 eller i vers 13. Det kommer bibelord från Gamla testamentet. Så han använder skriften som bevis i sin, eller som argument i sin bevisföring. Och i det femte kapitlet så använder han sig av teologisk logik. Till exempel, om ni nu har blivit frälsta, blivit fria, ja, då ska ni väl fortsätta leva på det sättet också. Det är teologiskt logiskt. Så han har alltså åtminstone 6 stycken huvudargument, precis de som jag räknade upp här nu. Och varför är han så noggrann? Han vet vad som står på spel. Han vet precis vad som står på spel. Det som står på spel här nu, det är att församlingarna i Galatien är på väg tillbaka in under lagens förbannelse. Och då är evangeliet helt borta. Och jag skulle till och med vilja påstå att det här är vad som står på spel också i kyrkor och samfund idag. För att det håller inte inför Gud att spela ett spel som kristen. Utan här talar vi om verkligheter, och ni ska få höra här när jag citerar Martin Luthers kommentarer till de här ställena framöver, så kommer ni förstå ännu tydligare vad jag menar. Det här är alltså ett väldigt viktigt brev också för oss. Men nu måste vi läsa här då, och då läser jag kapitel 3 från vers 1. Ni dåraktiga galater, vem har förhäxat er? Ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Endast det vill jag veta. Tog ni emot anden genom att hålla lagen? Eller genom att lyssna i tro? Är ni så dåraktiga? Ni som började i anden, ska ni nu sluta i köttet? Har ni lidit så mycket förgäves? Ja, helt förgäves. Han som ger er anden och gör underverk bland er, gör han det därför att ni håller lagen eller för att ni lyssnar i tro? Liksom Abraham, kommer ett citat, han trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Därför ska ni veta att de som håller sig till tron, de är Abrahams barn. Jag skulle gärna läsa vidare, för att det är fantastiskt bara att läsa texten. Men då blir det liksom lite för mycket att ta in. Så vi får ta det här i portioner. Ni dåraktiga galater, börjar han. Det är ju inte särskilt vänligt precis. Det är kraftord. Har ni tänkt på att Jesus kunde säga så också till de skriftlärde? Ve er! Och så kommer en massa sådana saker till de skriftlärde. Eller för all del Johannes Döpare. Ni huggormars avföda. Och så kommer det långa haranger. Vad ska vi säga om det? Jag tror inte att någon har uttryckt det bättre än Martin Luther. Han skriver så här i kommentaren till det här uttrycket. En kötslig människa skulle fatta detta som en skymf, snarare än som en faderlig tillrättavisning. Har alltså Paulus gett ett dåligt föredöme när han far ut i smädelser mot Galatiens församlingar, eftersom han kallar dem för dåraktiga, förhäxade och så vidare? Nej, ty för en apostel, herde eller lärare, så är det tillåtet att i kristlig nitälskan förebrå den församling som han förestår. Och sådana tillrättavisningar är faderliga och heliga. På liknande sätt skymfar Kristus fariseerna då han kallar dem huggormars avföda, djävulens barn och så vidare. Men det är den helige andes skymford. Det är en faders, en moders eller en trogen väns skymford. Varom det heter i ordspråksboken 27:6. Vännens slag givas i trofasthet, men ovännens kyssar i överflöd. Då Kristus eller Paulus tillrättavisar är det en berömvärd dygd. Då en världsvis man gör det, eller då det inte sker på ämbetets vägnar, då är det tadelvärd last. Samma handling och ord som hos Paulus är en god gärning är alltså en ond gärning om det kommer från andra. Det där skär ju i öronen på oss som lever i en helt annan kultur. Och just därför så tyckte jag det var viktigt att få läsa det här. För jag tror att Martin Luther har alldeles rätt i det. Ska vi ha en kristen gemenskap som dessutom ska leva efter och följa Guds ord, då måste vi kunna tala öppet med varandra, självklart. Men vi måste också kunna lyssna till dem som har ett andligt ledarskap och vara underordnade det. Och när jag säger det så talar jag inte om en lydnad till döds. Därför jag sa ju det att Paulus uppträdde mot Petrus, och Martin Luther uppträdde mot påven, därför att evangeliet är överordnat. Så man ska förstå det här, att det är sagt, ni dåraktiga galater, vem har förhäxat er? Det är sagt i evangelisk nåd, evangelisk anda. Han är ju mån om att de ska behålla sitt tron och inte gå tillbaka till de här laggärningarna. Han tar i ordentligt, men han har rätt att göra det. Hur kommer det sig att ni faller tillbaka? Ni hade det ju redan i inledning i första kapitlet, den sjätte versen. Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller. Hur kommer det sig att ni vill leva på det gamla sättet igen? Vad har hänt? Vem är det som har manipulerat er? Varför låter ni er förföras? Är ni förhäxade? Han skriver så här, Luther, om ordet vem har förhäxat er. Då skriver han så här, bara en mening eller två. Förhäxning är alltså ingenting annat än en sinnesförvirring som djävulen åstadkommer genom att i hjärtat ingiva en falsk åsikt om Kristus. Förhäxad är den som är fångad i en sån åsikt. Så att det är Jesus Kristus, hans ord, hans evangelium som är ledstjärnan. Börjar man efter impulser från djävulen tänka på annat sätt, då är man förhäxad. Så använder Paulus ordet. Sen går han vidare då i vers 2. Endast det vill jag veta. Tog ni emot anden genom att hålla lagen eller genom att ni lyssnade i tro? Eller som det står i grundtexten. Tog ni emot anden genom att hålla er till laggärningar? Genom att göra laggärningar? Alltså det Paulus gör är att han ber dem att tänka efter hur det var när de blev frälsta. De här hedningarna, de hade ju aldrig gjort några laggärningar innan. Så det var inte därför de blev frälsta. Och dessutom hade ju evangeliet presenterats med sån överväldigande kraft, så att de hade blivit uppfyllda av Guds nådes rika ord, som det står i apostlagärningarna. Nu säger Paulus, tänk efter hur det var när ni kom till tro. Och ni kom till tro genom nåd och genom att evangeliet kom till er. Och genom att ni plötsligt förstod evangeliet och satte tilltro till det. Så kom ni till tro och så ska det fortsätta. Då ska man dessutom komma ihåg på den här tiden, och det borde ju vara så fortfarande kan man tycka, på den här tiden så var ju detta med anden, den helige anden, något helt avgörande. Därför att anden var ju den som skulle utgjutas i den yttersta tiden. Anden var ju sanktionen för att evangeliets ord var äkta och riktigt. Jag ska visa några bibelställen. Titta hos profeten Jesaja. Jesaja 32. Och sammanhanget här är inte kanske så jätteviktigt, men det handlar ju om rättfärdighetens rike som ska komma, om dom och om upprättelse. Och så kommer det då i vers 14, ty palatset blir övergivet, den folkrika staden lämnas öde. Ofelhöjden med tornet förvandlas till grotthålor för evig tid, till glädje för vildnå, åsnor och bete för jordar. Och så kommer det, detta till dess att anden från höjden blir utgjuten över oss. Och så vidare. Så där har det själva brytpunkten mellan det gamla och det nya. När anden blir utgjuten och när anden får fylla våra liv och vi kan leva efter anden, då har någonting nytt kommit. Så står det ju här. Titta också hos profeten Hesekiel. Kapitel, det är alltså efter Jeremia och klagovisorna, så kommer Hesekiel här. Hesekiel 37. Vers 4-14 har jag skrivit. Det är ju för långt att läsa, men vi ska se här. Det är när han profeterar över de förtorkade benen och vad Herren ska göra med de här benen. De ska ju få liv igen och sättas ihop. Vi tar vers 5. Så säger Herren, Herren till dessa ben: se, jag ska låta ande komma in i er så att ni får liv. Så bekänner ju vi i trosbekännelsen. Jag tror på den heliga ande, Herren och livgivaren, som utgår av fadern och sonen och så vidare. Det är anden som ger liv. Jag ska fästa senor vid er och så vidare. Här kan man ju då läsa alltihopa. Och i vers 10. Och jag profeterade som han hade befallt mig. Då kom anden in i dem. Och de fick liv och reste sig upp på sina fötter. Och så vidare. Ja, i alla fall. Det får vara tillräckligt för att visa hur avgörande detta med anden är. Eller du har det hos profeten Joel. Som talar om när anden ska utgjutas över allt kött. Det vill säga när allting ska fullbordas i ändens tid. Anden är helt avgörande. Och nu så påminner Paulus dem om. Att när de här kom till tro i församlingarna i Galatien. Så var det ett resultat av evangeliets förkunnelse. Och andens sanktion och andens bekräftelse. Ordet och anden gick tillsammans. Och åstadkom den här förändringen i deras sammanhang. Hade ingenting med laggärningar att göra. Utan det var Gud som gjorde någonting nytt. Jag har skrivit upp här 4 punkter med olika bibelord. Vi hinner inte läsa allting. Men jag kan ju läsa upp bibelorden för att om det är någon som lyssnar eller tittar på det här så kan man ju slå upp det i efterhand om man vill titta särskilt på något. Men anden kom på åtminstone 4 olika sätt. Anden kom för det första dramatiskt. Om du tittar i Galaterbrevet 3 som vi studerar, så står det i vers 5. Han som ger er anden och gör underverk bland er. Och det här finns på flera andra ställen i Nya Testamentet. Jag läser upp det. 1 Korintherbrevet 1:5 och följande. Apostlagärningarna, självklart, kapitel 2, vers 4. Kapitel 8, vers 17, där står det att det blev glädje i hela staden i Samarien. Kapitel 10, vers 45 och följande. Kapitel 14 och vers 6. Vi skulle säkert kunna plocka fram ytterligare många bibelord. Men det här är ett kännetecken för anden. Och även om någon då skulle vilja säga så här, ja, men det behöver ju inte alltid vara så dramatiskt. Är det inte dramatiskt också om anden kommer väldigt stillsamt, men mitt liv blir förvandlat? Det är väl en dramatik som borde räcka ganska långt. Om jag har levt utan Gud, utan hopp, och så plötsligt så föds jag liksom på nytt och får leva med Gud och ha ett hopp. Det är dramatiskt det också. Fast jag tror här nog, och det som jag läste upp här, att det är dramatiskt, alltså med helbrägdagörelser och profetiska ord och sånt också. Det utesluter inte varandra. Det andra sättet som anden kommer på, det är att anden kommer på djupet. Och det var väl det som jag antydde här nu. Titta i Galaterbrevet kapitel 4, vers 6. Och då är det fortfarande inom del 2, så att säga. Alltså det som handlar om löftet och om att Gud gör någonting nytt. Det står i vers 6, kapitel 4, vers 6. Eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, fader. Så är du son, arvinge, insatt av Gud. Det kan gå till hur stillsamt som helst, men det är väldigt dramatiskt om ni förstår vad jag menar. Det är vad som har skett med oss. Och jag köper inte längre de där motargumenten att det har inte jag känt. Därför att det här är det sätt på vilket Gud ser på oss när vi har blivit upptagna i hans familj. Och det vi har att göra, det är att omvända oss, ändra vårt sätt att tänka och börja tänka i enlighet med Guds ord. Och då sker en förändring inte bara vårt sätt att tänka utan också i vårt sätt att förstå och att känna och att utveckla vår livsstil. Men de här galaterna, de hade inte blivit omvända i den meningen. De hade inte blivit rotade i tron på Kristus. Utan de var fortfarande så att de var omognade kristna. Och frestades nu att gå tillbaka till någonting som skulle vara enklare, tänkte de. Laggärningar. Ja, men det är enklare om vi bara, kan vi bara hålla matförskrifterna lite grann och iaktta sabbaten så ordnar det sig nog. Men det är helt fel väg. För det tredje så kommer anden som en befrielse. Där hade jag inte någon vers ifrån Galaterbrevet, men väl ifrån Romarbrevet 8, vers 2. Ja, vers 1 är ju detta då som säger att det finns ingen fällande dom för någon som är Kristus Jesus. Alltså vi står ju inte ändå längre under lagen utan vi lever ju i Kristus. Och så kommer det i vers 2. Livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud och så vidare. Så skulle lagens krav i vers 4 uppfyllas, inte av oss, utan så skulle lagens krav uppfyllas i oss, som inte lever efter köttet utan efter anden. Så att när vi lever i evangeliets anda, i förhållande till Gud, omvänder oss i förhållande till oss själva och bär frukt i förhållande till andra, när evangeliets ande får prägla oss, då verkar livets andeslag inom oss. Det är så kallat för helgelsen. Det är inte alltid någon enkel väg, men, och vi ska komma tillbaka till det när vi kommer till Galaterbrevet kapitel 5 och 6. Men det är en underbar väg. Man kan kalla det för en underbar väg, en härlig väg. Man kan kalla det för kärlekens väg. Man kan kalla det för att bära sitt kors. Det är bara olika uttryckssätt. Bära sitt kors är det ju för den gamla människan som vill leva i egen kraft. Eftersom den blir korsfäst, det kommer på skam hela tiden. Men det är en härlig befrielse för den nya människan. Att inte behöva känna kraven. Utan att få vara, inte ens stanna vid att vi är Guds tjänare, utan vi är också Guds barn. Vi lever av nåden. Det är fantastiskt att kunna utveckla ett sånt livsstil. Så det hör till andens verk. Och det fjärde är att anden kommer och ger följder för vardagslivet. Och där har jag skrivit kapitel 5, vers 16. Där, och det ska vi komma tillbaka till lite mera i detalj vad det innebär. Men Paulus skriver, vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet har begärt till. Det är också ett andens verk. Livet och vandringen i anden är alltså väldigt viktig. Och det var samma sak vi läste i Romarbrevet 8:4. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss genom andens verk. Vi helgas. Och inte bara att vi helgas, utan vi ska ju fullkomnas. Har du tänkt på det? Att vi ska fullkomnas. I slutänden ska Gud göra om oss så mycket så att vi blir sådana som Gud vill att vi ska vara. Det är den härliga vägen vi har framför oss. Lovad vare Herren. Allt det här, säger Paulus, det tog ni emot genom att lyssna i tro. Vi har bara kommit till vers 2. Galaterbrevet 3, vers 2. Allt det här tog ni emot genom att lyssna i tro. Eller som det står här i det fjärde kapitlet och vers 15. Var hör man nu er lovprisning? Ser ni att det står så? När de hade lyssnat i tro så började de lovprisa Herren. Men när de började gå en annan väg, laggärningarnas väg, då var det slut med lovprisningen. Det är klart att vi lovprisar och tackar Herren när vi ser allt det som han har gjort för oss och vad han betyder för oss. Men så fort vi ska börja göra någonting i egen kraft finns ingen anledning att lovprisa Gud. Inte lovprisar någon som vill gå laggärningarnas väg, lovprisar väl inte Herren. Utan man kommer med krökt rygg under lagen och med sänkt blick och tycker att det är jobbigt att vara kristen. Fel väg. Så Paulus är väldigt mån om att man ska komma rätt här. Va? Inte hålla sig till laggärningar utan hålla sig till Kristi evangelium och tilliten till Kristi evangelium. För vår rättfärdigheten har vi ju där. Andens liv har vi ju där. Och då skriver Martin Luther så här. Och hör vad Kristus själv svarar Marta, som är mycket bekymrad och tar illa vid sig för att hennes syster Maria sitter vid Jesu fötter och lyssnar till hans tal och lämnar åt henne att ensam passa upp. Marta, säger han, du gör dig bekymmer och oro för många handa, men allenast ett är nödvändigt. Maria har utvalt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. En kristen blir man alltså inte genom att göra, utan genom att höra. Den som vill öva sig i rättfärdighet ska alltså först öva sig i att höra evangelium. När du har hört och fattat evangelium, då ska du glatt tacka Gud och sedan öva dig i goda gärningar som är föreskrivna i lagen, så att lagen och gärningarna kommer att följa på trons predikan. Det är ju det jag har sagt flera gånger tidigare också, att när Paulus skriver så kommer först undervisningen, förmedlandet utav och förklarandet utav evangelium, sen kommer tillämpningen. Man kan aldrig börja läsa Galaterbrevet genom att börja läsa kapitel 5. Man måste ha med bakgrunden. Man måste börja med, det är alltid så när Gud talar till oss. Det börjar med att han öppnar dörrarna. Det börjar med att han ger kraften, visar vägen och ger kraften. Det börjar aldrig med ditt egna initiativet. Gärningarna är ett resultat av evangeliet. Vi talar om en trons lydnad, inte lagens lydnad. Och här är det avgörande. Två helt olika sätt alltså. Nu avbröt jag Martin Luther. Men lagen och gärningarna kommer att följa på trons predikan. Och så fortsätter han. Och då ska han kunna vandra med säkra steg i ljuset som är Kristus. Och med säkert omdöme utvälja och göra gärningar som inte är skrymtade utan som är i sanning goda. Och om vilka han vet att de behagar Gud och att de är befallda av honom. Och samtidigt ska han veta att förakta de självvalda gärningarnas skenväsen. Och så blir han, jag har faktiskt ett Luther-citat till här. Luther blir ännu tydligare längre fram. Då alltså en ordets förkunnare predikar, så att ordet är verksamt i åhörarna. Det är då tro, hopp, kärlek, tålamod och så vidare blir följden. Då förlänar Gud anden och verkar kraftgärningar i åhörarna. På samma sätt säger här Paulus. Att Gud har givit anden åt galaterna och utfört kraftgärningar genom dem. Han menar alltså. Genom min predikan verkade Gud inte endast att ni kom till tro. Utan också att ni levde heligt, bar många tronsfrukter och utstod lidanden. Genom samma andens kraft kan ni också från att ha varit giriga, äktenskapsbrytare, lättretliga, otåliga och fientliga bli frikostiga, kyska, saktmodiga, tålmodiga och kärleksfulla mot er nästa. Han ger dem också det betyget att de mottagit honom, Paulus, som en Guds ängel. Ja, så som Jesus Kristus själv. Titta i fjärde kapitlet här. Fjärde kapitlet, vers 14. När han fortsätter sen längre fram att argumentera, så säger han till de här kristna i Galatien: fastän min svaga kropp kunde ha inneburit en frestelse för er, så föraktade ni mig inte eller avskydde mig, utan ni tog emot mig som en Guds ängel, ja, så som Kristus Jesus. Så det var inte bara att de hade tagit emot Jesus Kristus, de hade tagit emot Paulus också. Och de tog emot andra människor naturligtvis, för det är ju andens väsen att göra på det sättet. Ja, då måste de ju lyssna till honom också när han skriver till dem. Eller så får de värja sig mot honom och gå in på en annan väg. De hade visat honom så stor kärlek att de till och med var beredda att riva ut sina ögon och ge åt honom. Och så kommer vi till vers 3. Är ni så dåraktiga, ni som började i anden, ska ni nu sluta i köttet? Har ni lidit så mycket förgäves? Ja, helt förgäves. Här finns ju mycket att säga om det här med anden och köttet, som ni säkert förstår. Att börja i anden och sluta i köttet. Men jag tror att jag vill hålla med Bertil Gärtner, biskop Bertil Gärtner, som har skrivit en kommentar till Galaterbrevet. Där han menar att köttet här och köttet som det talas om i Galaterbrevet 5 används på lite olika sätt. Därför att köttet här, det betyder ju att, alltså att vandra i köttet här, det betyder ju att vi ska inte vandra efter som vi själva tycker eller känner, eller vår egen själviskhet. Men när det kommer till Galaterbrevet 5, då han räknar upp köttets gärningar, då handlar det inte om de gärningarna som vi utför, utan då handlar det om hurdant köttet är. Alltså en beskrivning på det köttsliga väsendet. Det köttsliga väsendet, vi kommer tillbaka till det när vi kommer till Galaterbrevet 5. Det köttsliga väsendet innehåller alla de här onda gärningarna. Även om vi inte gör dem. Därför att den köttsliga naturen är sån. Men det är inte så han använder ordet köttet här nu. Utan här säger han att vi ska vandra i anden. Och vi ska inte vandra efter den fallna naturens väsen. Inriktningen alltså. Snarare än gärningarna som vi ska komma till sen. Vi ska inte vandra efter oss själva. Vi ska vandra efter Guds ord och Guds vilja och Guds evangelium. Förresten, apropå inte bara Bertil Gärtner utan översättningarna här. Det står i den fjärde versen: har ni lidit så mycket förgäves? Ja, helt förgäves. Det grekiska ordet här, pascho, som är översatt med lida. Det kan också betyda erfara. Och så står det i andra översättningar. Så det är samma grekiska ord, men det kan översättas med antingen att lida, alltså lida förföljelser, eller att erfara. Och då måste den som översätter här välja vilken översättning man ska ha. Och i folkbibeln som har valt att lida, valt att ni lidit så mycket förgäves, Bertil Gärtner menar nog att ordet erfara är mer relevant i sammanhanget. Alltså, de hade ju erfarit andens kraftgärningar. De hade erfarit evangeliets kraft. Har ni nu erfarit, blir då översättningen, har ni nu erfarit så mycket av gudomligt liv förgäves? Ja, helt förgäves. De här två olika översättningarna behöver ju inte utesluta varandra. De kan ju ha både erfarit andens liv och varit förföljda eller förtalade. Så kan det vara när man ska översätta. Sen kommer då i vers 5 igen. En upprepning kan man säga av vers 2. Han som ger er anden gör underverk bland er. Gör han det för att ni håller lagen eller för att ni lyssnar i tro. Liksom Abraham gjorde. Här har jag då skrivit upp en massa saker om om de här gärningarna, tecknen och under. Men jag tror faktiskt att jag hoppar över det, för vi har talat ganska mycket om det, och jag var ju inne på det förut också. Ni som får del av anteckningarna här sen, ni kan se då lite mer av det här med dynamis, kraftgärningarna och underverken. Det finns ju på många andra ställen. Så vill man fördjupa sig i det, så kan man ha med den versen. Men de är viktiga, de där tecknen och under, därför att det är ju det som är kännetecknet på det nya, att Gud är i verksamhet. Och det är därför som vi kan inte sluta tro på underverken, därför att vårt oomvända förnuft säger att underverk inte kan ske. Ja, men då är vi ju verkligen fångade i vår egen värld. Om Gud är verksam, så är det klart att det kan ske. Men inte bara att det kan ske, det ska ju finnas där. Det är ju kännetecknet på att Gud är verksam. Så förstod man andens verk på de första kristnas tid. Ja, men de skedde ju inte därför att de hade gjort laggärningar, utan därför att man trodde. Och så hänvisar han då till Abraham. Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet. Ni ser, där citerar Paulus första Mosebok kapitel 15 vers 6. För där står det, han trodde Gud och räknas honom till rättfärdighet. Sen, om du tittar lite längre ner i slutet på vers 8, så kommer ett citat till. Och det citatet är från första Mosebok 12:3. Där står det, i dig, alltså i Abraham, skall alla folk bli välsignade. Och det är ingen tillfällighet att Paulus har valt de två bibelställena. Tvärtom är de väldigt noggrant utvalda. Därför att i det första bibelstället, där hittar han en gemensam grund med de här judekristna eller kritikerna. Därför de trodde ju också på skrifterna. Och de trodde ju också att Abraham trodde, så att säga, att han blev rättfärdiggjord genom tron. Så där hittar de en gemensam grund. Och sen plussar han på då, Paulus, med det här bibelordet, i dig ska alla folk bli välsignade. Alltså det som gäller för judarna gäller nu för alla folk. Och det är ju det som är grundtanken i hela Galaterbrevet. Så han har noggrant valt ut de där bibelställena. Vi kommer tillbaka till hur Paulus plockar ut sådana här bibelord, och hur han, så att säga, citerar, och varför han väljer på ett visst sätt. Men innan vi tar vers 7, jag har faktiskt ett citat till här från Martin Luther, för jag tycker att de är så bra, så att jag vill att ni ska höra dem. Och det handlar om rättfärdiggörelsen då. Vad själva beskrivningen angår är ju saken enkel. Nämligen att rättfärdigheten inte är vår egen egenskap, så som Aristoteles förfäktar. Utan den är utanför oss, och den består i Guds blotta nåd och tillräknande. Att det icke finns någon rättfärdighet såsom egenskap hos oss, förutom den svaga tron eller trons förstling, som består i att vi börjat omfatta Kristus, medan alltjämt verklig synd finns i oss. Men själva saken är inte någon lek, utan den är stor och allvarlig. Ty Kristus som ges oss, och som vi griper om genom tron, har icke gjort någon ringa sak för oss, och inte heller varit lek för honom. Utan det var som Paulus förut har sagt, han har älskat oss och utgivit sig själv för oss. Han har för oss blivit en förbannelse, och så vidare. Men det är ingen kraftlös tanke blott att Kristus utges för mina synder och blir en förbannelse för min skull, för att jag ska ryckas ur den eviga dödens käftar. Att gripa om denne son och av hjärtat sätta sin tro till honom, vilket är Guds gåva, åstadkommer att Gud räknar, låt vara vår ofullkomliga tro, för fullkomlig rättfärdighet. Och här befinner vi oss i en helt och hållet annan värld. Vi är upptagna, alltså, i Guds evangelium, upptagna i Guds barnaskara, lever i den heliga ande. Vi befinner oss genom tron i den himmelska saligheten, i Guds ögon. Vi befinner oss i en helt och hållet annan värld, utanför förnuftet, där det icke är frågan om vad vi skola göra, med vad för slags gärningar vi skola förtjäna nåd och syndernas förlåtelse. Utan här befinner vi oss i den gudomliga teologin, där vi hör detta evangelium, att Kristus dött för oss och att vi anses för rättfärdiga då vi tror detta, fastän icke desto mindre synder och stora synder finns kvar hos oss. Så kommenterar han det här att Abraham hade lyssnat i tro och satt sin tro till Gud och tillräknats rättfärdighet. Och så kommer slutsatsen, kan man säga, som samtidigt en sorts övergång till fortsättningen. Slutsatsen: därför ska ni veta att de som håller sig till tron, de är Abrahams barn. Och det är det här som kallas för Abrahams välsignelse. Vi kommer se det här ännu mera längre fram i Galaterbrevet. Det talas om Abrahams välsignelse. Abrahams välsignelse, det är att vi är delaktiga utav allt detta genom tron. Abraham blev välsignad när han tog emot Guds ord och satte sin tilltro till Gud. De som gör likadant blir också välsignade, får del utav samma välsignelse. Och det gäller dig och mig också. När Paulus nu har påmint om hur starkt anden verkat, då går han över till att använda skriften för att slutgiltigt avgöra saken. Vi är mitt inne i hans argumentation emot kritikerna. Och en översikt av dem ser ut på följande sätt. Då är det nämligen 5 bibelcitat här. I det som vi har läst 2 bibelcitat. Men i vers 10 kommer det en till, och vers 12 kommer en till, och vers 13 kommer ett till. Och vad är det han säger i de här bibelcitaten då? Vi bara föregriper det lite grann, så får vi gå igenom det nästa gång. Jo, vers 8. Han säger att Gud rättfärdiggör hedningarna genom deras tro. Och där blandar han 2 olika citat. Vi får ta det nästa gång. För det andra i vers 10 så säger han att alla som litar till laggärningar är under lagens förbannelse. Också det är ett blandcitat. Men vi ska komma tillbaka till det. I vers 11 så säger han att ingen blir rättfärdig genom lagen. För det fjärde så säger han i vers 12 att lagen bygger inte på tron, utan den utgår ifrån att vi gör gärningar. Det räcker inte med att tro när man står under lagen, utan då måste man ju göra som lagen säger också. Och så säger han för det femte i vers 13 att Jesus friköpte oss genom att ta förbannelsen på sig. Men som sagt, det där hinner vi inte fördjupa oss i nu, utan det får vi ta nästa gång. Alltså nästa del får börja med vers 8. Herre, vi tackar dig för ditt evangelium och för att det du har gjort för oss finns omvittnat här i Galaterbrevet. Vi tackar dig för Paulus, för vilken du visade det här så tydligt, att han var beredd att göra allt för att det här skulle bevaras för eftervärlden. Herre, så strängt som han talade till dem i Galatien, så strängt vet jag inte om någon av oss har blivit tilltalade. Men om det behövs, så tala till oss också på det sättet. Som det står i ditt ord, se till om jag är stadd på en olycksväg, och led mig på den eviga vägen. Amen.
Open my lips, I will sing your praise forever.
Du har lyssnat till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden och över Galaterbrevet. Och det här var då del 9 vi fick höra. Och är det så att du vill höra det i Värnamo kyrka, så är det då på tisdagar klockan 18.30. Och här i närradion på måndagar klockan 19. Härefter så kommer sändningen från Radio MF, och då får du lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst. Jag är Ulf Gustafsson som varit producent och tekniker för programmet. Tackar för att du har lyssnat. Och det här var då en sändning från Värnamo församlings närradio. Programmet heter Bibeltimmen. Hej då. I will sing your praise.